Vilken text, va? Andens frukt. Vänlighet. Andens frukt är hurdan Jesus själv var. När vi studerar överhuvudtaget, när vi läser vår bibel och när vi studerar detta med andens frukt, så måste det leda till en ökad längtan efter mer av Jesus. Och du har en hunger efter Jesus. Har du en hunger efter Jesus? Sedan tonåren så har jag längtat så efter Jesus. Hans närvaro är allt. Och de sista åren så har jag fått mer och mer fått påtagligt känna av hans närvaro. Det går faktiskt inte många minuter utan att han är i min tanke. Och det säger jag inte för att imponera, utan bara att jag är så desperat efter Jesus. Det är alltså Jesu karaktärsdrag som den helige ande ger oss. Och det här är praktiskt. För Jesus var inte teologidiskussion, utan konkret i hans liv. För Jesus var teologi inte diskussion, utan konkret genom hans liv. Alltså andens frukt är inte någonting som ibland ska liksom glimma till i våra liv när vi lyckas få till fromheten. Utan andens frukt ska få prägla oss. Paulus skriver så här i Galaterbrevet: om ni har liv i anden, låt oss också då följa anden. Vad är vänlighet hos Jesus? Väldigt bra inledning. Det är stor skillnad på artighet och vänlighet. Hur var vänlighet hos Jesus? Och hur ska den uttryckas i våra liv? Jag vet, jag valde en väldigt tuff text. Och jag ska försöka ta mig igenom den. Det handlar om vänlighet à la Jesus. Jag saknar min tolk idag. Hon är i Oslo. Och är det så att du skulle vilja jobba lite med tolkning från svenska till engelska, så prata gärna med mig. Så fixar vi det. Det första då, ge inte utrymme för ondska. Ge inte utrymme för ondska. Förlåtelse är ett kraftfullt vapen. Jesus säger: stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Det här är ingen enkel bibeltext. Det kan komma mörka tankar hos mig, känslor, vrede, när någon gör någonting mot mig som jag inte tycker om. Om jag blir felaktigt behandlad. Men förlåtelse är något kraftfullt, därför att det är förlåtelsen som sätter en människa fri. Förlåtelsen sätter en människa fri, och den sätter också förövaren fri. Och vi kan inte tala om förlåtelse utan att tala om vad Jesus har gjort för oss på korset. Paulus, han skriver så här: ha fördrag med varandra, Kolosserbrevet, och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Alltså det här är ju nyckeln till att kunna vända andra kinden till. Aj. Så som Herren har förlåtit er. Det handlar om korset. Korset. En människa som håller fast vid sin oförrätt är inte fri. Guds kärlek har inte fått tränga in på djupet. Det här säger jag inte för att fördöma dig på något sätt som bär på saker och ting i dina liv av både misslyckanden och vad andra människor har gjort mot dig. Jesus vill hela dig på djupet. Att förlåta en människa är inte att ge en artighetsfras. Att kunna förlåta det är ett verk av den helige ande. Och den helige ande vill hela dig på djupet så att du kan sätta andra människor fria. Så du kan sätta dig själv fri. Inte du, utan den helige ande sätter dig fri. Att förlåta är inte att förringa ondska. Nej. Förlåtelsen vinner över ondskan. Avstå från att kräva din rätt. Jag går vidare till texten. Ge inte utrymme för ondska. Jesus säger, om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad. Det var någonting omissligt för en människa. Livklädnaden. Så låt honom få din mantel också. Alltså Jesus gör det ju inte enkelt för oss, eller hur? Vad menar du Jesus? Har jag inte jag rätt? Alltså vi i västlandet, vi vet om våra rättigheter, eller hur? Vi har rättigheter och det är bra. Jesus säger inte att vi ska vara passiva mot ondska. Det är inte det handlar om. Alltså, ser ni bilden framför er, ni som kan lite er bibel, när Jesus är i templet och blir vred. Därför att det är massa människor som där som profiterar på människors svaghet. Och man köpslår där. Och Jesus, han driver ut dem ur sin faders hus. Det har gjort det till ett rövarnäste, säger han. Det ska vara ett bönens hus för alla folk. Alltså, det är inte att vara passiv mot ondska. Men det handlar om att låta Gud få föra min talan. Att jag inte griper. Ta det i min egen hand. Jesus talar om ett annat sätt att leva. Är vi med på det? Ett annat sätt att leva. Vi ska inte försvara vår rätt. Gud gör det. Jag sa till en person så här som stod inför en väldigt svår sak. Det står i skriften så här. Vem kan anklaga Guds utvalda? Vi var några stycken som bad för en konkret situation i veckan. Där det är en massa falska anklagelser som hade liksom drabbat en person. Att gå en världslig väg där att börja ge igen och börja tala någonting ofördelaktigt om de människorna som säger någonting. Men det är inte Guds väg. Det är att överlämna sin sak till Gud. Det står i skrift att Herren ska strida för er. Lyssna som står i Psaltaren 118. I min nöd ropar jag till Herren och Herren svarar mig och ställde mig på rymlig plats. Wow, vilket ord. Herren är med mig. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. När vi tar saken i egna händer så är det inte rättfärdighet det handlar om. Utan det är hämnd och vrede. Vi ska överlåta vår sak till Gud. Jesus visar oss hur vi ska bemöta det onda. Jag nämnde nyss om berättelsen i templet där Jesus är arg. Han står emot det orättfärdiga. Samtidigt ser vi att Jesus, han är mild, ödmjuk. Och han vinner över ondskan genom att offra sig på korset. Jesus om någon hade kunnat kräva sin rätt. När han hänger på korset står det i skrift att han kunde ha kallat till sig legioner av änglar som bara kommit och betjänat honom. Han kunde ha sagt, fader det är nog. Min rättighet är att vara i himlen, inte här. Han avstår. Han avstår sin rätt. Han visste att fadern förde hans talan. Han sa till exempel så här. Det ord jag talar till er, Johannes 14, talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Jesus inbjuder sina efterföljare att leva som han. Det är det här andens frukt handlar om. Och det här är inte enkelt. Utan den helige ande så går det inte. En person sa till mig, som där Gud jobbar på olika sätt i den människans liv. Detta att förlåta andra människor. Är det fel att be den helige ande om hjälp? Bra. Du har fattat det. Jesus visar vägen. Vänlighet. Det handlar också om generositet i min andra punkt. Det första var att inte ge utrymme för det onda. Sen är någonting ännu mer radikalt. Det är att visa generositet. Generositet följer oss naturligt när den helige ande verkar i våra liv. Vet du? Du kan inte vara självisk och fylld av helig ande. Nej. Den heliga ande leder en människa bort från själviskheten. Nu dyker vi ner i texten igen i Matteus 5. Om någon tvingar dig att gå en mil, gå två. Det här är inte den bästa reklamen för kristen tro, eller? Det är inte bekvämt att gå med Jesus. Det är inte bekvämt. Och det är tydligt att själviskheten inte vill släppa taget om oss. Men själviskhet klär inte en människa som följer Jesus. Generositet klär en människa. Jag ska bekänna synd. Jag kan ha nämnt i någon predikan länge sedan, jag vet inte. Den helige ande tillrättavisar mig en gång, eller massor med gånger gör han det. Men väldigt tydligt en gång. I min roll som pastor, nu är det ingen skillnad på vad pastor och vad krister, det är samma sak. Men jag skulle gå till en plats som mingla bland människor i egenskap av pastor. Och jag ville markera att jag var pastor, så jag hade på mig min krage. När jag kliver ut i den kyrka jag var pastor, det var inte här då, det här är länge sedan. Så ser att det kommer en man gående och jag kände, nej jag fixar inte en sån här jobbig människa som kommer där. Vet du vad jag gör? Sen går jag. Och jag passerar utan att se. Och jag hör den heliga ande säga, jag såg den mannen, varför såg inte du den? Det är många gånger som den heliga ande tillrättavisar därför att man är på fel väg. Jag är glad för det. Generositet klär en människa. Generositet är hjärta för människor. Nu såg vi massa hjärtan här i början. Ge åt den som ber dig, säger Jesus. Och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Vänlighet är inte att vara trevlig. Det finns ju massa människor som är trevliga. Alltså, människan är skapad till Guds avbild. Så hur fadden en människa är, så finns det ändå, kan den vara trevlig. Och ställa upp för andra så där. Det är för att man är skapad till Guds avbild. Men Jesus talar om någonting annat, om mycket djupare. Vänlighet är inte trevlighet, det är någonting mycket djupare. Det kommer av agape-kärleken. Guds utgivande kärlek. Jag har inte hört förra söndags predika, men den var bra. Ni som var här, om korsets kraft. Och där, jag vet, en av texterna var där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Jesus böjer sig ner. Och så säger till lärjungarna, jag har gett er ett exempel att följa. Nu har vi skor, vi behöver inte tvätta varandras fötter. Men poängen är att Jesus böjde sig ner för att tjäna. Han gjorde det på ett sätt som en slav gjorde. Kungars kung böjde sig ner. Så generositet handlar om att böja sig ner. Jesus undervisar om. Det Jesus undervisar om är inte teori utan praktik. Jag sa i början, för Jesus var teologi inte diskussion, utan konkret i hans liv. Så när vi lyssnar på en sån text och en sån predikan, så måste det landa i våra liv, eller hur? Hur skulle det se ut i vår stad om alla kristna i den här staden tog efter Jesus? Man skulle inte säga att man är artiga i kyrkan. Vad är det med de där människorna? Jesus visar oss vägen till generositet. Jesu vänlighet ser man i hur han ser på människor och hur han bemöter människor och när han förbarmar sig över människor. Och grejen är ju så här, vi kan inte tala om Jesus utan att tala om hans församling. Det går ju inte. Jag har gett er ett exempel att följa. Så det Jesus ger vidare till lärjungarna är ju faktiskt hans sätt att vara och leva. En jobbig text. Matteus 16. 24. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Generositet skakar om. Radikal generositet skakar om ett samhälle. Vi ser hela tiden människor komma till vår kyrka. Vi ber kontinuerligt med människor till frälsning, till befrielse, till helande. Det handlar om generositet. Guds generositet. Vänlighet. Jag älskar att den helige ande leder oss som kyrka på ett sätt där saker och ting hela tiden stör vår ordning som vi vill skapa, som vi vill ha. Den heliga ande leder massa människor hit som han vill förbarma sig över. Han vill hela upprätta. Det är därför vi är kyrka. Är ni med på det? Det är därför vi är kyrka. Det tredje då. Jesus, han tar ett steg ännu längre, upplever jag i den här texten. Det handlar inte bara om att inte ge utrymme för det onda eller vara generös och så här. Det sista är att ge värdighet åt människor. Ge värdighet. Människor är dyrbara för Gud. Människor är dyrbara för Gud. Jesus säger, älska era ovänner och ber för dem som förföljer er. Det här är en utmaning. Hur ser vi på människor? En del människor är väldigt lätt att ta till sig, eller hur? En del är mycket svårare. Vad är vi som församling, kollektivt, beredda på att utsätta oss för att möta människors behov? Vad är jag personligen redo att bjuda in i mitt liv? Vad ska få rubba min vardag? Vad ska få rubba min prioritering? På helgerna, vid köksbordet, i vardagsrummet. För något år sedan kom det en tilltufsad man till vår kyrka. En av våra ungdomar hade gått förbi en plats i centrum. Han kommer in med honom och han luktar illa. Och min tanke var där igen. Men vad gör du? Inte nu. Det fattar du väl? Jag sa inte det, men jag tänkte. Så blev jag tillrättavisad. Den heliga ande använder ord från den här ungdomen. Han säger så här. När jag gick förbi honom så kunde jag inte. Jag kunde inte gå förbi honom. Jag blev uppläxad igen av den heliga ande. Den här personen behövde inte mat. Det var min första tanke. Nej, vi har ingen mat här i kyrkan. Han säger, jag behöver hjälp. Hjälp med Gud. Ge värdighet till de som inte förtjänar det. Den sträcker sig ännu längre. Älska era ovänner och be för de som förföljer er. När vi gör det, säger Jesus, vilka är vi då? Er himmelske faders barn. Oj. Nej, Jesus, lägg av nu. Så om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? För en tid sedan satt jag ytterligare en person med en annan som ville ge förlåtelse inför Gud för vad en annan människa hade gjort. Det är starkt. Det är väldigt starkt. Det pratade vi med i början här. Men att ta det ett steg till, det är också att välsigna den människan. Välsignelse handlar om att Guds godhet ska komma. Och jag säger, det är någonting väldigt starkt att få höra en människa som har blivit sårad, kränkt. Dels få sätta en människa fri och sig själv fri och sen få välsigna. Du vet, när vi gör det, när vi välsignar människor, inte att vi välsignar människor vad de gör, men välsigna människor som är skapade till Guds avbild, då sker någonting i den andliga världen som också påverkar den värld vi upplever. Det är min fasta övertygelse. Det är skillnad på att förbanna människor och välsigna människor. Vi ska välsigna människor. Jesus visar oss vägen att ge värdighet. Han säger så här, var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. När han säger det så han talar om sig själv. Se på mig, lär av mig, följ mig, var med mig. Det finns mycket vi ska hålla högt. Jag älskar Bibeln. Viktigt med trossatser och doktriner och allt detta. Jätteviktigt. Men det är lika viktigt att de människor som drogs till Jesus, man läser Lukas 15, vers 1, står det, alla syndare och publikaner höll sig nära Jesus. Han som var full av nåd och sanning. Om inte de människorna är nära oss, om inte de människorna vill vara nära mig, då är inte Jesus där. Inte på det sätt han vill vara i våra liv. Vi ska ge värdighet till människor. Jesus visar oss vägen att ge värdighet. För det handlar om vad har han gjort? Jag hade ju bibelskola igår och Eva-Lisa sa en kommentar som var så bra. Alltså Gud är fantastiskt stor. Alltså, jag är en liten amöba som sitter på elefantens rygg. Alltså jämför sig så här. Alltså ju längre jag lever med Jesus desto mer tacksam blir jag vad han gör i mitt liv. Det handlar om nåd, 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 nåd. En sista bibeltext, Romarbrevet 5, vers 8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Det är så många människor som behöver ditt sällskap. Det är för att du är representant för Guds rike. När vi hade bibelskolan igår så talade vi om Jesus död på korset. Att det här, att Jesus han blev uppspikad där och på vardera sida så var det en rövare på vardera sida. Var rövarna i gott sällskap eller var Jesus i dåligt sällskap? Det väger över. De var i gott sällskap. Han ger värdighet. Han ger värdighet till dig. Och du som hans efterföljare som följer Jesus, du ska ge värdighet till andra människor. Nu talar vi på riktigt. Det här är vänlighet. Det är inte artiga fraser. Det är något som springer fram ifrån Guds hjärta, från hans agape-kärlek.